Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hockeystudion sponsras av 1X2.se.
Kära lyssnare, er kompass i hockeydjungeln är tillbaka. De tre vise männen i hockeystudion ska guida er igenom det hetaste som har hänt den senaste veckan i hockeyvärlden. Det var mycket hockey där. Mattias Kålan Karlsson, hur är läget?
Jo, men det är bra som vanligt. Alltid skönt att göra det här söndag kväll innan man ska knyta sig för sängen. Men precis kollat färdigt på Djurgården Oskarshamn som var en ganska rolig match att titta på. Så nej, men det är jättebra här.
Gjorde du den där välkomsthälsningen från ingenstans eller hade du skrivit upp ett manus innan?
Nej, jag kom på det här nu.
Ja, och jag menar den som jag inte hann presentera där, Thomas Ros. Vad är det roligaste du har gjort i helgen?
Ja, det var inte en hockeymatch som jag var på i lördags. Jag åkte till Hovet för att kolla på Djurgården-Leksand. Vanligtvis hade det varit ett utsålt Hovet och sådär. Men det var en extremt tråkig hockeymatch. Så att det roligaste... Jag gör inte så mycket roligt längre om jag ska vara ärlig. Man försöker hålla sig inne. Man läser på lite rapporter om OS. Man oroar sig lite för Beijing, man dubbelkollar när man har sina tester, man fyller i appen, träffar väldigt lite folk, sitter i någon typ av halvkarantän sådär, så att man gör nog inte så mycket roligt. Det blir nog inte så mycket roligt kommande månaden.
Spela paddel kommer du ha tid att göra?
Ja, men någon paddel ska jag spela, det kan jag lova.
Men var det jag läste som hade paddelförbud nu då? Det var någon där uppe i Leksand som skulle på OS eller vad det var för någonting. Ja, jag har glömt bort det. Jag tyckte jag läste någon intervju med någon som inte fick åka och paddla utan var ute och åkte skidor istället. Undrar om det var Ronny Rönnqvist som hade gjort någon intervju med någon. Men jag har tappat namnet på vem det var. Men det var någon Leksing i alla fall. Men du vågar spela paddel än, Thomas, eller?
Ja, alltså jag mår ganska dåligt om inte jag får röra mig eller tänka på något annat förutom mitt jobb. Min familj, mina granar eller sådär. Alltså då får jag nästan... jag mår jättedåligt om inte jag får ha någon ventil där jag får ut energin.
Nej. Kålan var inne på det här. Det är ju inte så ofta vi har en rykande färsk SHL-match att bena ur precis när vi spelar in det här. För egentligen är ganska exakt när vi startade, tryckte på knappen, så hade Djurgården tagit sin andra raka seger här. Det blev seger mot Leksand igår efter straffar och seger vid full tid mot mäktiga, får vi väl säga numera, Oskarshamn, som är en otroligt svår motståndare. Vi ska inte prata för mycket Djurgården, men vi måste ändå komma in på det. Vad säger du, Kålan? Har de chans att undvika kval trots allt?
Nej, jag tror ändå inte det. Det är för långt upp. Men de spelade ganska bra idag. De lyckades ändå hålla Oskarshamn på ganska bra avstånd och inte se till så att de fick jättemycket farliga målchanser. Men jag måste bara få säga det, herregud vad bra de är, Oskarshamns första kedja. De är sjukligt bra.
Men vadå, det är ju bara 11 poäng här mellan Djurgården och Malmö, och då har ju Djurgården en match mindre spelat. Och ni vet ju om hur Malmö mår. Där är det ju liksom, det är ju då man sparkar tränaren och det är liksom lite kaos överallt. Kollar i båset stort sett ensam där. Jag tror inte att det är omöjligt att både Djurgården och Timrå går förbi Malmö.
Ja, jag tror inte.
Och rak fråga då, Thomas, vilka får kvala?
Nej, men när Djurgården och inkasserar 5 poäng och matchen igår, där var Djurgården mindre bra, kan jag säga. Andra perioden där när jag satt och kollade. Och det är så synd att jag inte förde statistik över antal offside och icing. Det var visserligen från båda lagen, men Djurgården var det kanske mest drivande i att inte spela så mycket hockey. chockerande dålig period. Och jag tyckte Djurgården, de chippade ut pucken från egen zon. Det var sedan de försökte spela sig ur. Och tänkte jag, de skulle ha sett ett nytt grundspel här under ja, uppehållet och sådär. Men det fanns ju ingenting. Idag var det helt annorlunda. Men
jag såg, ja förlåt.
Jag tror att Djurgården har chans. Jag tror inte det är omöjligt att de får fler förstärkningar förutom Södlund som dök upp här på söndagen.
Idag såg ju spelet väldigt bra, tyckte jag. Jag tyckte de spelar sig ur flera gånger och det såg ändå mycket bättre ut. De såg inte så ängsliga ut som det kanske har varit tidigare. Sen är det ju bra att se att Dick får gå in och spela powerplay idag. Två nya assist, så Aftonbladet levererar.
Men du Kolan, och så bara frågar. Oskarshamn spelar ju Göteborg i på lördagskvällen. Matchen började 15:15, var väl slut cirka 17:30. Det var ju en riktig batalj var det där. De kanske lämnade Göteborg, ska visa 19:00 ungefär. Eller vad tror du?
De spelar i Oskarshamn, Thomas.
Ja, i Oskarshamn.
De spelar i Oskarshamn.
Ja, det är ungefär samma.
Jag tyckte de sa i sändningen att de kom fram vid 11 tiden igår kväll, eller var det senare?
Ja, men det jag försöker säga är, vad har det för inverkan och påverkan på den här matchen idag? Att de har en annorlunda uppladdning än vad Djurgården har som spelade hemma igår och så vidare.
Alltså jag tror inte att det är jättestor skillnad ändå. De spelar matchen, sen sätter de sig på bussen och åker ner. Det tycker inte jag påverkar jättemycket. De hade ännu inte gått och lagt sig innan det. Det kanske är någon extrem superseriös idrottsman som kanske lägger sig före där. Men oftast så sover man väl kanske inte före klockan 11 i vilket fall. Så jag tror inte att det har jättestor betydelse att de fick resa direkt efter matchen. Jag skulle nog bara se det som ganska skönt att få hoppa på bussen.
Vi måste vara överens här nu om att Oskarshamn spelade hemma igår. Annars blir vi stenade av våra lyssnare. Så det var samma förutsättningar, va?
Ja, men jag tror Thomas menar att
jag menar resan till Stockholm igår. Det är ju så jag menar att de...
Ja, det var den. Jag förstår vad du menar, Thomas. Jag menar. Ja. Och jag vill påstå att den inte påverkar jättemycket, för att de åker ändå efter matchen. Och jag tror ändå att det är helt okej. Då hade jag tyckt att det var värre att åka på morgonen dagen efter. Jag tror att åka efter matchen borde vara mer okej. De vaknar upp som vanligt, ungefär som att det är en hemmamatch, fast de är i Stockholm då, idag.
Men jag har en följdfråga, Kolan, och har brukt hoppa in igen också. Men jag tänkte på, det var ju en riktig batalj det här. Det var ju liksom, det var en galen hockeymatch, en rolig hockeymatch som vi såg där, Oskarshamn-Frölunda. Tjafsigt och mycket energi. Hur känner man sig efter en sån match då? Liksom just orka, är det svårt att ladda om efter en ny match mindre än, ja vad blir det, 17 timmar senare eller 18 timmar senare?
Nej, men det är väl klart att, jag menar, de gör den matchen så otroligt bra och vinner med 7-4 eller blir det? Helt klart är väl att de kanske inte är 100% återställda efter den uttömningen som de gör. Men samtidigt, Djurgården spelar också en jättetajt match, även om det inte var något skönspel, så de krigar ju för sina liv där. Så att jag vill ändå inte påstå att det är någon skillnad. Jag tycker inte att Djurgården har någon fördel egentligen. Det vill inte jag påstå. Jag tror att Oskarshamn inte tycker något annorlunda heller.
Nej. Då stänger
vi
den frågan.
Oskarshamns tuffaste resa var väl kanske till Karlstad i måndag, tisdag, onsdag där, typ, när de åkte upp på måndagen till Karlstad och en timme innan nedsläpp fick matchen inställd, fick sätta sig i bussen hem, kom hem sent på natten mot onsdag, laddade upp för matchen mot Brynäs på torsdag som blev stryken torsdag förmiddag för att Brynäs hade corona i truppen, som också då befann sig i Oskarshamn dessutom. Det är snabba kast kan man säga i de här tiderna.
Jag tror här snackar vi lite energiläckage.
Ja, nej, men alltså, det känns ju som att få spela två matcher på två dagar. Det känns ju som en dröm nästan. Oavsett om man behöver resa en bit så, där, så känns ju det ganska... Jag tror att de är jättesugna att spela matcher nu. För att det är ju så mycket inställt och allt vad det är. Men jag måste bara ta upp Patrik Karlqvist. Jag tycker det är så fascinerande med honom. Alltså, vilken lirare. Han kommer inte vara med i OS-truppen, så vi kommer komma in på senare här. Men 21 målet idag. Ytterligare ett assist dessutom på målet. Vad är han uppe i nu? 36 poäng tror jag på 33 matcher eller något sånt här. Jag vet att det fanns SHL-klubbar som inte ville ha honom. För alltså, han håller inte i de två första kedjorna. Det kommer inte att räcka. Vi ska inte hänga ut vilka det är, vilka det var, men som han har överbevisat, vad känner du runt Karlqvist?
Nej, det är imponerande resa, helt klart. Han är en sån riktig hållkäften spelare som bevisar verkligen för alla att han är mycket bättre än vad folk tror. Så det är så roligt att se när det går bra för sådana spelare som har kämpat så länge i lägre ner i seriesystemet, och sen får man komma upp och få en ärlig chans och göra det så bra. Ja, det är ruskigt imponerande.
Är han för gammal för att få årets rookie, eller har de tagit bort den där åldersgränsen?
Nej, men det är väl en åldersgräns på den, va? Ganska säkert.
Ja, det är fortfarande 25 år, annars hade de ju redan kunnat dela ut den där priset. Då kan han alltså inte bli årets rookie. Det är ju jäkla synd, måste jag säga.
Nej, men han kan ju fortfarande bli årets MVP.
Varför har man en åldersgräns på årets rookie?
Ja, det är rätt konstigt. Det ska väl vara lite ungdomlig skjuts runt den titeln ändå. Vad är det inte så? Lite grann. Per Svensson, 32, kanske inte ska få det. Men det kan man väl diskutera, absolut. Och sådär. Att det, liksom, det känns som att det är så här, liksom en nykomling på något sätt. Att det är ålders...
Men han är ju en nykomling. Han är ju en nykomling, Carl.
Ja. Nej, det är väl lite åldersrasism, kanske. Vet ni vem som leder rookie-ligan förresten? Då var jag elak mot det igen, men det... Får man vara när man är programledare eller vad det nu är?
Får vi googla eller måste man satsa?
Nej, jag gissar på Simon Edvinsson.
Nej, han spelar i Skellefteå faktiskt. En högerfattad forward som var i BIK Karlskoga förra säsongen.
Linus Karlsson.
Ja, just det.
27 pinnar på 32 matcher.
Han har vi pratat mycket om.
Absolut. Nej, men det är inte...
Den borde du ha tagit, Thomas.
Ja, men jag hann ju inte säga någonting. Det var ju nästan... Jag fick ju 4 poängsledtråden direkt där. Men jag... Ja. Ja, det var en av de här kanske 5 spelarna som jag hade tänkt att det kan vara.
Jag är så snäll, för jag vet hur jobbigt det är att få dem där emot sig. Det är som att det låser sig hela hjärnbalken liksom, när man får de där frågorna, fast så framstår man som en idiot. Så jag ville ju verkligen försöka hjälpa det där. Men jag måste, vi var inne på det, Oskarshamn mötte Frölunda i lördags där, och alltså Frölunda, vi kan väl berätta en jättesnabb resumé. 2 år i rad, klart bäst på hösten. Ras efter december, januari, ner på 7:e plats båda åren. Likadant den här hösten. Nu gick jag in och tittade 15 senaste matcherna, så var det bara Djurgården. Och nu tror jag att de nästan gick förbi Frölunda med den här 3 poängarna idag. Som har tagit färre poäng på de senaste 15 matcherna. Frölunda var uppe i, alltså man har tagit 16 poäng på 15 matcher nu. Och... Roger Rönnberg var rejält skakad i intervjun efter matchen. Vad känner du? Kolan börjar Frölunda. Vad är problemet? Det kan inte vara tillfälligheter att det är tredje året i rad nu som det ser ut så här.
Nej, det tror inte jag heller att det. Det kanske är dags att göra en förändring där. Jag tycker jättemycket.
Roger. Ska Roger sparkas? Alltså,
jag tycker jättemycket om Roger. Jag gillar ju hans intervjuer. Sen kanske en del tycker att det är för mycket att han tar på sig. Ja, men att det är hans fel och så vidare. I grund och botten så det är ju lite så, han ska ju nå fram till spelarna, men just nu så lyckas han ju inte. Jag har ju sett alldeles för lite av Frölundas matcher för att kunna säga vad. Jag tror att det är bättre att om ni har sett mer matcher, så är det bättre att ni kommenterar just hur det ser ut i spelet. Men jag lyssnade på C-more-sändningen som var sist när de spelade. De fick ju inte nådig kritik ifrån experterna.
Det sjuka är om man kollar bara offensivt, så är det de lagen som skjuter mest av samtliga 14 lag senaste 15 matcherna.
Ja, alltså det som är lite grann med Frölunda, jag tycker att intervjun som Rönnberg gjorde var ju väldigt bra på det sättet att det stämmer ju verkligen. Det är ju faktiskt mot honom på något sätt som spotlighten ska riktas. Och han säger ju det, att jag förstår att fansen funderar på vilken coach de har som inte som tillåter att det ser ut så här. Och det är ju faktiskt lite grann så jag känner också med Frölunda. Det man kan säga om Frölunda, det jag har sett, det är att de känns otroligt monotona i sitt spel. De maler på, kommer ofta ut ganska hårt första 10 minuterna, och så får de ingen utdelning på det de skapar, och så gör motståndarna ett mål, och sen så känns det som att de tappar tappa liksom energin och kraften liksom att fortsätta och mala på. Jag tror väl kanske också att man måste ha lite större variation i sitt spel. Man levde ju otroligt mycket på powerplay under hösten som låg uppe 40-45% nästan som mest. Nu senaste 15 matcherna ligger powerplay på 16% och det, då blir man sårbar direkt. Och det är klart man kan inte leva på ett powerplay som är 45%. Så jag vet inte. Vad känner du Thomas med Rönnberg? Är han rätt man att reda ut det här?
Vi hade ju det här snacket för, var det ett eller två år sedan? När var det jag stack ut hakan och sa att han, det kanske är dags att avgå? Kommer ni ihåg det?
Ja, jag glömmer aldrig. Det var två år sedan. Jag tror du till och med fick liksom svära sådana här förlåtelseed. Att jag tvingade att du skulle lova att aldrig mer kräva Rönnberg skulle få sparken. Typ.
Exakt. Och jag var ju givetvis så vart jag ju nedskickad till Frölunda några matcher efteråt där. Eller i alla fall. Och då vart jag ju... Det var de som kom och tog mig på min flint och log bara. Jag tror inte han sa någonting och det var Roger Rönnberg. Men det är bra att han lyssnar på oss i alla fall. Då. Men att det kan ju vara väldigt idiotiskt att kräva Rogers avgång. Han har ju ett extremt bra hockeylag. Han har en lagkapten som är en superlagkapten. Det finns ingenting fel i laget. Jag vet inte om Tomkins har börjat fundera på KHL-pengar redan och inte vill skada sig. Andra målvakterna verkar ju kasta in puckar också. Men något har gått fel. Jag vet om att när jag var nere och kollade Champions Hockey League-finalen, nu ska vi se, 2 år sedan, kan det vara det? Kan det vara 2020? När Frölunda spelade nere i en liten ort utanför Prag, då frågade jag lite Joel där efter den matchen och vad det här betydde med Champions Hockey League och så. Han sa att det var jätteviktigt att de har fått ihop gruppen efter det där och jag tror att nu har de nog några veckor på sig att sätta, och nu har vi visserligen OS också som stökar till, de kommer ju inte hinna få ordning på någonting förrän det är dags och skicka någon spel i alla fall till OS. Man blir ju av med Tomkins bland annat där till Team Canada. Så att, vi får se. Jag tycker inte man ska sparka Roger. Det ska ju vara om man... Åker man ut i kvarten, då tycker jag att Frölunda måste kolla sig i spegeln och fundera på vad håller vi på med? Vad gick fel med det här otroligt starka laget?
Men har man inte gjort det 2 år i rad nu, tänker jag.
Går inte också just det här med spelsystemet lite grann i cyklar med? Vissa lag som är framgångsrika, de har sitt sätt att spela på. Och sen så kommer ett nytt lag som spelar lite annorlunda. Då är de framgångsrika ett tag. Det känns som att Frölunda har ju haft samma spel ganska länge nu. Och att det kanske är så att de blir lite sönderlästa. Och det är väl också så att SHL, alla lagen är så otroligt bra tränade. Så just där som vi pratar om att de ska hela tiden ligga på. Man ska ligga på precis hela tiden. Alla andra lag är så bra att träna. Så även fast det kostar ju kanske mer energi för Frölunda att ligga på hela tiden. Än vad det gör för ett lag att försvara då. Det är alltid jobbigare vad den som ska jaga pucken hela tiden. För om du som försvarande lag har pucken och ska spela ur, så är det fortfarande jobbigare för de som jagar än att du har pucken och ska spela... Ja, spelar ur och går till anfall. Så det kostar väl mycket energi för dem att spela det här spelet. Och sen så blir de, ja, kanske tappar några procent. Nu när det kommer vara mycket matcher så kommer det bli ännu viktigare att man hittar ställen där man kan spara energi. För att sen när man väl får pucken, kolla på Cristiano Ronaldo, nu pratar vi fotboll. Men han springer ju inte så mycket hem för att han ska kunna ha de här extra procenten när han väl ska göra den här ruschen mot sin back. Vi har ju ett fint exempel på Dick Axelsson. Han tar väl kanske inte ut sig, han tar väl ut sig så mycket han klarar just nu. Men han är en sån spelare också som han kanske behöver spara lite för att vara alert när han ska spela powerplay. Och det känns som att hela Frölunda kanske skulle skruva ner lite grann på allt det här. Bara åka hela tiden och man väl får tag i pucken.
Men det är ju det man har pratat om efter de här två tidigare säsongerna också, att spelet har varit för stereotypt, för monotont. Man måste ha flera dimensioner i sitt spel. Men jag tror ju att, jag tror att Roger har sitt sätt att spela, och jag tror inte att han känner sig bekväm eller att det är liksom att han kan lägga om spelet till att spela mer som Växjö eller mer som Rögle heller. Jag tror inte att, jag tror han tappar lite sin identitet då, och det tror jag blir liksom ett moment 21 eller 22 eller något.
Ja.
Jag vet vad jag menar. Alltså att,
ja, det blir svårt då.
Jag tror att han, jag tror att liksom att man pratar om det under sommaren, att vi måste vara mera liksom så här, men sen när det liksom väl drar igång, då är det ändå hans hockey-ID på något sätt som styr spelet nu, och där tror jag som du kollar lite grann att det kan nog det spelsystemet tror jag inte är lika effektivt längre som det var för 4-5 år sedan faktiskt.
Sen är det ju extremt många kockar. Jag drog upp laguppställningen för gårdagen där på Frölunda, och det, ja, det är häftigt att kunna ha de här ungdomliga Niederbach och Carl Henriksson och Elmer Söderblom och så vidare i laget. Så kan man ha Johan Sundström som någon typ av, jag vet inte om man ska kalla det som fjärde kedja då, fjärde kedjecenter då, men det är ett oerhört lagbygge. Men det kanske blir den här klassiken att det är för många kockar.
Ja, det kan bli så. Såg du Folins matchstraff igår, Kolan, eller?
Ja, det gjorde jag. Jag är lite kluven där. Jag tycker det är en jättesvår situation. Vi får ändå komma ihåg att det är ju inte så långt ifrån sargen det här. Det blir liksom lite farligt spel. Sen kan man hela tiden diskutera om det ser ut som att han är på väg att ramla. Jag tycker i mina ögon så känns det som att Folin gör inte så mycket. Det är ingen ren crosscheckning i ryggen, utan det är mer lite grann, ja, men lite mer fulspel som man som back gör. Man vill få den andra, ja, forwarden eller anfallen lite grann ur balans. Och jag tycker mer att det är en olycklig situation. Jag hoppas att det inte blev något mer än ett matchstraff. Har ni hört något om det?
Nej, det kom inte in någon anmälan i morse från Verking och gänget där, så att jag...
Men är det... Du som har varit i den här situationen många gånger i Kolan, jag vet inte om det var Frigren eller vem det var som skrev på Twitter att det är en klassisk backgrej att man trycker till där i ryggslutet då. Vad menar han med det, du som har säkert varit i samma läge hela tiden?
Jo, men det där gör man... Det som jag försökte förklara, man... Ofta när man åker ut där så... Man vill ju på något sätt få forwarden lite grann ur balans så att han inte har full kontroll på situationen och kan åka med pucken under kontroll och börja göra liksom finta höger-vänster när han är på väg ut mot sargen. För att det är svårare för mig som försvarare om anfallaren har full kontroll på pucken. Men när vi är på väg ut mot sargen, om jag kan knuffa till han lite grann så han kanske tappar balansen lite grann, då har jag ett litet övertag. Och det är det jag tycker att det ser ut som att Folin försöker göra, för att han gör ingen... Det är ingen våldsam crosschecking, det kan vi väl kanske alla vara överens om. Men ja, jag säger ändå så här, ett matchstraff kan väl vara okej när det blev som det blev. Men jag vet inte vad regelboken säger. För förr var det att man kunde döma ut efter hur utfallet blev av situationen. Men det är väl inte riktigt så längre. Om någon var skadad så tog de i matchstraff, det gjorde de ju förr, men visst har de tagit bort det?
Ja, nej, det finns väl inte rent det. Däremot finns det väl för farligt spel och så. Nu ska jag inte grotta in med allt för mycket regler som jag inte är hundra på. Men alltså, du kan ju ändå betrakta som farligt spel det där. Och då är väl det stora straffet, finns det väl alla möjligheter att ta till det, just tänker jag.
Ja, jag har egentligen inget, jag tycker inte att det är inte helt fel att döma ett matchstraff, även om det liksom kanske ser... löjligt ut. Huvudsaken är att han inte blir avstängd, och jag vet inte hur det gick med deras kille. Jag hoppas att han inte skadar sig. Sen tycker jag det är lite lika det som hände i dagens match, när det såg verkligen ut som att det var huvud mot huvud där på Sörensen. Och det verkar som att domaren också upplevde det så, för annars måste han ha fått matchstraff. Och nu fick han ju bara 2 minuter.
Ja, det ser ut som att de skallar ihop, tycker jag. Jag tycker att det är hjälm mot hjälm, alltså, att det är väldigt olycklig situation där.
Det tycker jag med, och det är bara hoppas att det gick bra med Sörensen, för han är så jävla snabb med, så det går ju fort där.
Mm. Jag tror så här att hade domarna fått tagit bort en tvåa, då hade man inte tagit ens en tvåa på den, skulle jag säga. För att, men nu får man inte göra det som vi gick igenom förra programmet, att man får ju inte, man måste ta en femma eller en tvåa om det inte handlar om high stick. Då kan man ju ta 2+2, 2+10 eller ta bort tvåan helt, ska vi säga.
Ja.
För då kan det ju vara en situation där motstånd, eller där det är ens egen spelares klubba som har skadat den, och då blir det ju pinsamt om man ändå tvingas ta en utvisning då. Så då kan domaren fria det helt.
Tycker ni att det är bra att de har den här nya, alltså regeln för domarna, att de får gå ut och titta?
Ja, bra
fråga. Jag tycker så här, jag det är en jättebra fråga. Jag tycker att man måste börja bestämma sig lite det här med situationsrummet och domarna. Jag kan mycket väl vara inne på att det kanske är situationsrummet som ska gå in och avgöra i vissa fall än domarna, det vill säga om det är något känslig grej och så vidare liksom. Så här, låt war room bli ett riktigt war room, och så kan domarna fokusera på det som händer. Men vid stora händelser, låt situationsrummet döma.
Tror du inte att det kan ta för lång tid då?
Riktigt, ja.
Jo, men det tar väl för lång tid, det är väl ett evigt ringande. Det har blivit bättre med det här ringandet, jag tycker det var värre för något år sedan, men jag tror att vi kommer närmare sanningen då i alla fall än vad vi är idag.
Samtidigt så har vi ju de bästa domarna på isen, och det kan vara rimligt att de också gör bedömningen, tycker jag, på de har väl samma bilder, misstänker jag, som vår de har, och de då som är inne i matchen och ändå känt av situationen också gör den bedömningen där. För jag tror det tar ungefär lika lång tid för oavsett vilket man väljer. Då känns det som att, ja, då ska man ju ta bort den huvuddomaren i så fall och lägga mer kraft på war room då. Men det blir ju liksom ta bort ännu mer makt från domarna, känner jag. Så att jag är nog för att domarna gör bedömning.
Men domarna står ju där och flåsar i båset, de står på skridskor, de kanske är svettiga. Jag har inte sett hur den här monitorn ser ut i speakerbåset. Jag är helt övertygad om att den inte är lika bra som de här skärmarna som är i Lärkings superlokal där på Gärdet. Så att jag tror vi i alla fall kan diskutera hur kommer vi så nära sanningen som möjligt i framtiden.
Jag tycker att man nedvärderar domarna genom att göra, om man skulle göra så. Det känns ändå som att vi gör ju det tillräckligt mycket när det blir anmälningar till höger och vänster som domarna har missat. Nästan bättre att, när det väl är match, låt dem döma och sen. Jag tror inte att de, jag menar, förr så då skulle de ta det där beslutet på en millisekund. Nu har de ändå chansen att gå ut och titta på det, så det känns ju ändå okej. Jag tror ändå att de gör en bra och samlad bedömning, så kan det bli fel någon gång ändå. Men ja, jag tycker nog att vi ska låta dem döma, inte att någon annan kommer in och bestämmer uppifrån mitt under matchen.
Är något annat lag eller någon annan spelare under veckan som jag har glömt som vi borde lyfta fram? Vi har ju haft 10 lag i alla fall som har spelat två matcher eller minst två matcher eller mer. Men 4 lag har stått på sidan med karantän. Är det något ni har studsat till på?
Jag tycker Omark var väldigt skicklig mot Linköping. Jag tycker synd att vi inte får se Omark i OS. Vi ska väl prata om det lite senare. Jag tycker Jakob Johansson gör en fantastisk match. Hemma mot Växjö. Växjö är också en sån här lag man funderar på vad som händer. Han går in och håller nollan. Visserligen var det Timrå så kanske före spelet, men ändå starkt att hålla nollan som nykomling. Det är väl två spaningar som jag har den här veckan.
Ja, det får väl bli minuspoäng till Växjö som har gjort två riktiga plattmatcher. Men har inte de ganska mycket spelare borta? Såg någonting i deras backuppsättning att det saknades rätt mycket folk.
Ja, de har väl fyra backar hade de mot Timrå. Nej, men de har 4 raka förluster i Växjö. Det är klart att alla lag hamnar ju i tuffa skadesituationer. Och det gäller ju att reda ut dem på något sätt bättre, tycker jag kanske, än det Växjö riktigt har klarat av om man ska vara med om ett topplag i alla fall. Nu tror jag man ligger väl typ 8 eller någonting i tabellen. Och man kan ha väl 7 poäng eller någonting ner till Örebro då, som ligger under strecket till och med och har 2 matcher mindre än Växjö spelat. Exakt. Så att det är ju liksom, det är ju inte något, Nej, det är lite om målvaktssidan får inte riktigt. Liksom, då står jag och faller lite med Åman nu. För Kalnis kommer in och spelar så går det ju inte speciellt bra. Liksom. Och Åman var väl kanske inte direkt tänkt att vara en 40-matchers målvakt inför säsongen. Liksom, så skulle rädda sitt Växjö. Nej, de har lite att fundera på där med i Småland. Sen vet jag inte hur mycket har det här med Sam Halla, Jörgen Jönsson in och det, hur mycket har det stört egentligen. Man säger ju alltid att det aldrig stör. Jag tror att det har liksom varit... påverka lite. Det drog ut på beskedet med Hallam innan han bestämde sig. Och så kom ju Jönsson nu som en... Jag tror Evertsson hade nog 40 samtal, tror jag, när Davos släppte det här pressreleasen där och mitt i
träningen. Typiskt Schweiz, vet, att skicka ut det sådär liksom, men från ingenstans liksom.
Nej, hade säkert inte informerat Växjö eller någonting om det liksom, utan det bara kom. Så att jag tror att det är inte den stora orsaken, det är det inte. Men jag tror inte heller att det har hjälpt till där. Nej, det var roligt att jag tog upp Omark där. Det var faktiskt min tanke på övergång på OS-truppen. Det var 6 poäng på de här 2 matcherna nu. Och vår klart bästa poängplockare i Pyeongchang också för 4 år sedan. Eller vår, 3 Kronors bästa poängplockare, ska jag säga. Det
kommer ja, men vi får vara man får vara lite patriotisk, det tycker jag. Så att säga.
Ja, vi kommer ju automatiskt in på OS-truppen. Både herrarnas och damernas då, kan man väl säga. Herrtruppen, Kola, jag måste fråga dig, vad känner du runt Garpenlövs trupputtagning?
Jag såg att det var många som kommenterade att det var profillöst och så vidare, men det är klart att man, det finns ju så mycket spelare att välja på, så man, det är alltid så att man saknar några. Jag hade velat haft Omark med, någon som kan styra spelet i PP, men ja, det fick vi ju inte nu.
Nej, alltså jag... Thomas, fyll på.
Ja, jag kommer ihåg att jag ringde dig där, eller mässade dig efter sändningen. Och var ganska, eller efter, ja, sändningen kan man säga. Tre Kronor hade ju en digital presskonferens. Och då var jag så här på klassiskt rosett, lite uppvarvad. Och liksom tankarna bara flög i huvudet på mig att ja, det här måste vi prata om. Hur kan det här gå till? Det är mycket känslor och sådär, så jag... Sådär. Så att, nej, men det första jag tänker på, eller det jag blir lite förvånad över, det är väl att KHL rankas ju som den bästa ligan utanför NHL. Och den forward som har gjort mest poäng i KHL den här säsongen då, som är med i truppen, ska jag säga också, det är Lukas Wallmark på 19 poäng. Sedan har ju då Linus Hellström då, han är ju back då, gjort mer poäng, han har gjort 28 poäng då. Men det känns som att de här spelarna som i alla fall man är KHL anser är de bästa svenskarna, Oskar Lindberg, Malte Strömvall, de har inte fått chansen i truppen. Det förvånar mig lite. Sen finns det andra saker runt Malte och kanske Oskar som gör att de inte kommer med, men
Vet ni vilken spelare som gjort flest mål i Schweiz? Schweiziska ligan av alla.
Olofsson. Menar du poäng eller?
Nej, mål. Ja. Mål.
Mål, ja. Ja, det är Olofsson.
Ja, det är Jesper Olofsson. Vet ni vilken svensk som har gjort mest mål i SHL?
Karlqvist.
Ja, han är inte med. Olofsson är inte med. Oskar Lindberg har tredje bäst snitt i KL. Han är inte med. Strömvall har gjort 19 mål i KL. Han är inte med. Det är ju ett jättestatement från Garpenlöv, tycker jag. Han vill ju inte ha...
Han vill inte att någon ska göra mål.
Typen av spelare.
Nej. Han vill inte se mål.
Sen vet jag också att det är skillnad på att göra mål i inhemska ligor och göra mål på internationell nivå. Jag vet det. Men alltså det här är ju... Jag tycker det är en sån jättemarkering från hans sida att
Men vad är det för markering? Hur menar du med markering?
Att han bara vill ha med laglojala, nyttigt, hårt jobbande spelare. Han vill inte ha med de här. Jag vet inte om han tycker de är för mjuka eller om de inte liksom följer systemet till punkt och pricka eller vad det är. Men att man ratar de 5 spelarna som alltså med Olofsson, Karlqvist, Oskar Lindberg, Tedemy, Malte Strömvall. Jag tycker det är... Jag tycker det blir lite konstigt faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Jag säger inte att alla 5 ska vara med, absolut inte. Men en eller 2 hade jag ju gärna sett.
Men Oskar Lindberg då, som vi har sett på VM, som var med och centrade en fantastisk kedja där i ett VM. Han är väl inte mjuk?
Nej, Nej, jag vet inte, men jag ser ju att det är tydligt att man har valt att man ska vara en hårt tuggande maskin som inte kommer att göra speciellt många mål offensivt, men kanske inte släppa in så mycket heller då. Men jag tror att han kanske tycker att lite de här målskyttarna och de här poängspelarna är lite... Ta lite mycket plats kanske, att de inte är lite besvärliga kanske att hålla på med. Det är lättare att köra på där. Men jag vet inte, vad känner du Kålan som är närmare sporten eller har varit närmare sporten och landslag och SHL och allt vad det är för någonting?
Jag hade en annan spaning. Jag tänkte att Garpen kanske gillar de som har spelat i NHL. Jag tänker på Kryger och Joakim Nordström, heter han så?
Oh,
i CSKA. Ja, och så Wallmark. Det är sådana spelare som har varit i NHL och så nu.
Kryger.
Ja, jag sa Kryger.
Det är en jättebra spaning och jag vet att det är så också, att de har pratat mycket om det. Det handlar inte bara om det spelmässiga, utan tycker man, tar man sig till NHL spela matcher där, då har man ett pannben så att säga. Då har man liksom är hård mentalt också och som de gillar, både Grönborg och Garpenlö. Men nu avbröt jag det igen. Fortsätt.
Nej, men för det har jag alltid tyckt när det har varit VM, att man är lite för NHL-kåt, att man tar spelare som kanske inte egentligen kan tillföra något mer än vissa spetsspelare i SHL, men man tar dem bara för att det är NHL. Så har jag i alla fall tyckt när Garpen har haft sitt där, och även Grönborg också.
Gör man rätt då tycker du?
Nej, det tycker jag inte. Det finns inget som säger att en NHL-spelare är bättre än en SHL-spelare. Jag skulle nog snarare säga tvärtom, att de bästa spelarna i SHL är bättre än vissa NHL-spelare.
Jo, jag sms-terrade eller sms-intervjuade Garpenlöv om truppen, om det var samma dag som truppen togs ut eller dagen efter. Och då vet jag att jag skrev något sånt här, att ja, vi kommer nog vinna med 2-1 hellre än 5-2 eller 6-3 i matcherna. Men det är väl bra för oss journalister typ, för att då blir det snabbare att skriva sammanfattningen då, statistiken från matcherna. Och då menar väl Garpen på. Vi får se, jag tror att du kan vara fel. Men är det inte så här klassiskt också, att offensiv vinner publik, defensiv och hårt jobb vinner pokaler?
Jo, man brukar väl säga så.
Det där kan man väl alltid diskutera. Det är ju, jag tror ju att man har tittat mycket på Finlands senaste två VM-turneringar där man har spelat final och vunnit en final och förlorat en. Och gjort det med ett kollektiv där egentligen ingen har gjort speciellt mycket poäng. Jag vet inte om det var Lundell som gjorde flest senast med typ så här 7 poäng eller någonting sånt på hela turneringen. Så att... Stark målvakt, vi har ju en stark målvaktsuppsättning, så jag tror väl att man bygger laget därifrån. Sen tycker jag Kålans spaning är intressant också. Vi tittar på Strömvall, Olofsson, Karlqvist, Tedenby, Strömvall. Ingen av dem har ju tagit sig igenom att spela NHL. Däremot kanske jag är mer förvånad på Oskar Lindberg och Per Lindholm, men då som jag tycker är gedigna spelare med även liksom lite offensiv touch på, som inte är med. Men jag vet inte. Hur går det, Kålan? För laget, Tre Kronor.
Ja, jag sa ju en bronspeng. Jag är nog beredd att kunna till och med säga att det blir kanske ut i kvartsfinal.
Ja, men vänta, det var ju det jag såg. Du kan ju inte säga samma sak. Det var ju det jag sa för en vecka.
Varför ska jag hitta på något annat då som jag inte tror på?
Nej då, men du är inne på min linje i alla fall då.
Ja, men jag skulle ju vara väldigt nöjd om de tar sig vidare från kvartsfinal och får spela om en medalj. Men jag har svårt att se att de ska kunna göra det.
Ja, det är ju så också att vinner man inte gruppen eller blir bästa tvåan av de här tre grupptvåorna, då blir det en tuff kvartsfinal. Det är ingenting. Och vi har ju Finland i vår grupp som har plockat ihop ett rätt starkt lag. Två VM-finaler bakom sig med i stort sett ett Europa-lag. Så att... Nej, det kommer att bli en rysare, absolut, om vi ska klara kvarten i år igen.
Jag såg att Finland tog ut min gamla vän, eller hur bekant i alla fall, Leo Komarov. Är det någon av er som har någon relation till honom?
Har ju pratat med honom på några turneringar. Han pratar ju svenska dessutom, så det är ju sån här tacksam kille att köra mixade zonen med. Väldigt sympatisk.
Han bodde Exakt, han bodde ju tillsammans med Harju och Omark i samma lägenhet när de spelade i, jag tror det var Dynamo Moskva där för ja, massa år sedan. Så att då var, gjorde en sån här house tour hemma hos dem, och då fastnade han för den här Leo. Och efter det har han haft en sagolik karriär. Vi har haft lite kontakt på sociala medier, så jag vet att han slutade ju landslaget flera år sedan, men ett OS är ett OS, så att nu har han ju fått chansen igen då. Eller viljan att vara med igen. Har du mött honom, Kolan?
Jag vet faktiskt inte. Det borde jag nästan ha gjort. Men jag kan inte säga på rak arm. Det är inget som jag minns. Men det känns som att våra karriärer borde ha stött ihop någon gång.
Och han är ju rubrikmakare också, Abris. Han kör ju över svenskar och gillar och ha för sig lite rackartyg i mixade zonen. Om det nu blir en mixad zon i Beijing.
Ja, jo, nej, det är en profil på många sätt. Får se lite grann hur det blir med den där biten. Men det har ju tagits ut, Damkronen har ju tagit ut sin trupp också. Vi slår väl ur rejält underläge, kan vi väl säga, säger vi igen.
Man får säga det, tycker jag. Jag tycker det är, ja, jag tycker det är helt okej.
Ja. Ja, spelar i B-gruppen då, kan vi säga. Fem lag i den A-gruppen och fem i B-gruppen, men där man fortfarande då har chans att få spela slutspel då, även lagen i B-gruppen där. Först, vad har vi för förväntningar, Thomas? Vad ska vi ha?
Det är ju så att vi, både du och jag, brukar bevaka Damkronorna. Det är så här att när man kommer till ett OS så pang bom, och så kör Damkronorna igång, och sen är deras turnering över, och sen så, ja, så blir det allvar i herrarnas turnering. Men vi ska väl inte ha några förväntningar alls. Alltså det är ju nu är det ju så väldigt speciellt typ, alltså både VM och OS är ju samma sak, för att man nivåindelar lagen på så här klassiskt U14 sätt, det vill säga de bästa spelar en grupp och de lite sämre spelar en annan grupp, och Sverige, som du säger, är med i sämre gruppen där. Så att jag vet inte, jag har så svårt att se att det ska bli ett lyckosamt Damkrone-OS. Det finns ju andra anledningar till det också, som vi säkert kommer komma in här på. Vi har ju haft lite covid som har ställt till det lite med OS-uttagningen där. Men nej, jag tror att det kan bli riktigt flopp-OS för Damkrone.
Vi behöver ju två lag för att bakom oss då, för att nå kvartsfinal. Klarar vi det, Kolan?
Nej, jag tror inte det, tyvärr.
Jag tänker liksom att Kina och Danmark borde vi väl kunna ha bakom oss, eller? Eller är jag optimist, och kanske Japan också? Kanske, ja. Mycket hänger väl på målvaktsspelet, och där vart det ju ett riktigt bakslag på en gång. Jag satte ju kaffet i halsen där på lördag morgon, var det väl, när vi satt åt frukost och det här beskedet kom i våran intern kanal. Sara Gran då, testar positivt med covid. Är det någon som man verkligen liksom känner är en nyckelspelare i det här svenska laget, så är det ju Sara Gran. Och är det någon spelare som man verkligen gillar mer än alla andra, så är det väl Sara Gran. Som hon, alltså hennes tävlingsskalle, är man ju alltså fascinerad av den. Hon skulle göra sitt fjärde OS då. Om vi börjar där då, om inte Sara Gran kan spela, vad betyder det, Thomas? Eller får spela?
Ja, nu var det väl lite oklart hur det blir där. Ja. Det innebär att Emma Söderberg och Ida Boman ska bli, liksom, bli den som är bäst. Men det är klart att Sara, nu jag följer ju inte Damkronorna varje dag, och inte heller STH så där jättebra, tyvärr. Jag får med mig själv bakläxa där. Men det är väl klart att det är en klar försvagning. Och jag menar, är vi klara? Hur kommer Damkronetruppen se ut när laget väl åker till Beijing? Vi vet ju inte, det är en rejäl smittspridning nu i Sverige och i stora delar av världen. Det kan ju bli flera, det är flera avhopp på grund av covid, och den svenska truppen är ju relativt liksom tunn. Det finns ju andra lag som har en ganska bred grupp att ta spelare från, men vi har ju inte så många duktiga damhockeyspelare i Sverige.
Men nej, inte fördelen för tjejerna nu i alla fall. Ja, fördelen för tjejerna är väl att de spelar väl inga mer matcher nu fram till OS, tror jag. Jag tror att de har breakat, så att De borde ju ändå kunna, ja, med lite tur kanske inte bli jättemånga fler som blir sjuk. Det känns ändå som att löp i större risk.
Vi får hoppas att de inte kör, vi får hoppas att de inte kör en JVM-bubbla då på deras träningsläger.
Ja, det blir ju
inget
bra.
Det blev ju en diskussion, precis. Det blev ju en diskussion runt Sara Gran här också nu då. Med, ja, Svenska Hockeyförbundet stängde ju dörren direkt och hon testades i onsdags då. Det är ju nästan 2 veckor i alla fall innan turneringen börjar, så testades hon positivt. Och det finns väl väldigt mycket som talar för att hon är negativ dagarna innan avresan där. Jag tror det är den 27 januari de ska åka. Men man ville ju inte vänta där då på förbundet, utan man kallade ju in Agnes Åker, vill jag minnas, som ersättare för Gran. Och det där skapade ju lite debatt runt det där. Att man inte kunde vara lite mer flexibel. Att man kunde ha flygit över Gran några dagar senare och på den vägen. Vad känner vi där? Hade det varit likadant om Lasse Johansson hade testat positivt, tror du, Thomas? Svensk Tre Kronor.
Ja, men vad händer nu? Vad händer nu om Lasse testar positivt? Vi säger det då. Att han har hosta ikväll och så... Det är ju nämligen så att de ska hålla sig i någon typ av light-karantän nu. De som ska åka till Peking. Det vill säga att man är hemma och att man är ute så lite som möjligt. Jag har så svårt att se det här med hur det ska kunna påverka och inverka. Det beror ju på också hur länge sitter det här... de här värdena kvar i kroppen. Det vet man ju inte riktigt heller. Det kan ju vara så att du har testat positivt för 2 veckor sedan, men fortfarande då får utslag på olika tester. Det är så pillemariskt och knepigt allting. Men jag tror inte riktigt att, jag tror att Olof Östblom, när han svarade på frågorna dag 1 om Sara, så tror jag inte han hade koll på allting. Dag 2 när han fick samma fråga igen, så vred han ju till det lite och ändå gav lite öppningar. Men det ska bli intressant att se när vi flyger där. Du och jag flyger nästa måndag, Abris. Vi får se hur många i journalistlaget som kommer in, och vi får se hur många hockeyspelare som till slut kommer in till Kina.
Ja, absolut. Men alltså, de har ju ändå gett henne beskedet. De måste ju ha liksom satt upp en grej att testar man positivt före det här datumet, då får man inte åka med. Så måste det vara. För förbundet måste ju ha gett Sara det beskedet. Att sorry, du är inte aktuell längre. Vi kommer inte att liksom försöka hitta någon specialflyg över för dig om du skulle testa positivt senare. Vi vågar inte chansa på att du blir negativ till du ska åka. Det måste ju ändå ha varit
så. Det var ju totalt 4 spelare var det som har fått liksom, ja, inte få åka då.
Ja.
Ur damtruppen eller?
Ja.
Men det slår ju kanske mycket hårdare mot dem också. Det är inte samma bredd på damerna som där. Jag menar, om 4 herrar försvinner så är det ganska lätt att ersätta med likvärdigt. Men det kanske är lite svårare på damsidan.
Ja, mycket svårare skulle jag ju säga där. Det är ju, men det är, vi ska ju säga det också till, alltså det går ju inga reguljärflyg till Kina alls. Det går inte att boka en flygbiljett till Kina under de här tiderna, utan det är ju specialflyg allting då, man blir tilldelat ett visst antal platser och sådär. Men det känns lite som att man kanske kunde ha försökt att haft lite alternativ till att någon plats, reservplats på något plan som man kunde skicka med någon som kanske varit negativ lite senare då. Men det är ju bara, det är lätt för mig att sitta och tycka kanske. Vad ska vi kasta oss över? Hockeyettan, får ni någon puls? Det har ju varit en nytt dramatiskt beslut från RIN, får vi väl säga, Riksidrottsnämnden här, som har en gång för alla, kan vi väl säga, slagit fast att det här med ligasamarbete, eller att man måste tillhöra en liga och följa de regler och avtal som finns i en liga, är inte okej, tycker Riksidrottsnämnden. Och det här har ju Svenska Hockeyförbundet, Anders Larsson kallar det för ligamodellen, där alla solidariskt ställer upp och tecknar avtal tillsammans, och sen följer man dem och så delar man på pengarna. Det här öppnar ju upp, ja, vad ska vi säga, Thomas? Kan få enorma konsekvenser, inte bara för ishockeyn utan för egentligen den flesta lagidrotter i Sverige.
Ja, handbollen, bordtennis, det vill säga att man måste
fotboll,
liksom...
Fotboll.
Ja, men jag vill påstå att SHL och fotbollen som har så enorma avtal, det finns ju inget lag som då räcker upp handen och säger nej, jag vill inte vara med på de här avtalen för att jag kan få bättre avtal själv. Hänger ni med jag tänker? Men är man typ liksom innebandynästet, ja, Falun om man säger så, då kanske de tycker att ja, men vi vill sända våra innebandymatcher själv. Vi kan tjäna bättre om vi gör det här själv. Och då faller ju på något sätt det som man kallar för ligamodellen då, eller som Anders Larsson då, förbundsordförande, kallar för ligamodellen. Och det är ju två stycken olika bestämmelser som står mot varandra. Det är så konstigt är att vem ska bestämma? Är det RF RIN som bestämmer över Svenska ishockeyförbundet, eller är det ishockeyförbundet som via sina bestämmelser kan stå över RIN? Jag vet ju inte vad nästa steg är riktigt, för nu har ju RIN sagt att så här gäller, så här funkar det för, ja, andra gången på inom loppet av halvår nu. Men det verkar ju inte hända någonting.
Nej,
det verkar inte finnas någon straff eller?
Det känns väl ändå uppenbart som att RIN är det högst beslutande organet i svensk idrott.
Ja, men det är två regelverk som står mot varandra, för det krävs ju ganska mycket för att ändra i tävlingsbestämmelserna i hockeyförbundet.
Ja, men måste de inte bara vackert inrätta sig och göra det nu när
Jag tror inte det.
Nej, det blir spännande.
Ja, men du hörde väl Anders Larsson i Simor, de kommer ju inte ändra. Alltså, de kommer ju liksom tycka att ligamodellen är grunden för svensk hockey, punkt slut.
Ja, men då går de ju mot Riksidrottsnämnden då, som är svensk idrotts högsta domstol. Och, det tror jag,
och då borde ju RF skriva, då borde RF och RIN skriva den här domen att följer ni inte det här beskedet, då får ni inte vara med i Riksidrottsförbundet, och ni får inte vara med i SOK, och ni får inte vara med på OS, punkt slut.
Nej. Ja, det är inte så kul. Vad känner du, Kolan? Är du något intresserad i det här med Hockeyettan och Boden och vad som händer, eller känns det bara tungt och jobbigt?
Du vet vad, ni skickade ju ut det där igår att ja, lite grann vad vi skulle prata om i podden, och då stod det, då såg jag där, ja, Hockeyettan Gate. Då satt jag och flippade lite på telefon, och så kom jag in på när Seymour körde den här 20 minuters grejen igår. Så jag kollade hela den, men jag blir inte klok. Jag hänger inte med. Jag tycker det är så otroligt svårt att greppa allting, för det är som ni säger, vem bestämmer över vem, och ja, så jag hänger verkligen inte med, tyvärr. Jag är inte till någon hjälp alls här.
Nej, Aftonbladet har försökt då. Vi har gedigna jobb från Linus Norberg och Marcus Leifby på Aftonbladet. Väldigt många mediebolag har ju liksom stoppat huvudet i sanden runt det här. Men det är väldigt ett svårt ämne, ett lurigt ämne. Jag kollade på Simor, Lasse Granqvist gjorde ett bra jobb, men det är ändå liksom... Det är lite liksom så här, la, 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 du säger så, vi säger så, och så händer ingenting. Det finns ingen bad guy och det finns ingen riktigt good guy i det hela. Jag menar, jag kan ju också se det så här att väljer man att vara med i en serie, jag brukar ju likna över det här, när jag har säkert hört det, det kanske låter töntigt att man har en sommarstuga ihop, då ska det ju på något sätt ingå att man försöker till den sista raden att göra någonting gemensamt för att ekonomin eller servicen eller vad det nu kan vara blir så bra för samtliga lag och samtliga fans och allting. Men det faller ju om något lag inte vill vara med. Och då måste ju de riktlinjerna vara klara innan. Spelar du den här serien, ja, men då får vi hjälpas åt med gemensamma avtal och måste gå med på dem i alla fall.
Ja, men är det inte då avtalet måste vara så pass attraktivt så att man vill vara med, eller ska man tvinga med?
Jo, men ett attraktivt avtal för vad ska jag säga nu? Jag vill säga Hanviken. Mm. Det är ju liksom allt över några tusenlappar per match. Men ett attraktivt avtal från Boden, för Boden, Karlskrona. Vad har vi mer för tungviktare i Hockeyettan?
Nybro typ.
Nybro, Mariestad, Härnösand, Hudiksvall säger jag. Där krävs det ganska mycket pengar per match för att det ska vara ett lukrativt avtal för dem.
Jo, absolut. Det så är det ju. Men samtidigt, hur långt ner ska man gå med sådana här centrala avtal? Och ska man gå ner på en serie som är tredje divisionen där 40 olika klubbar, det är väl som att be om att det spretar åt alla håll och kanter.
Jo, men det var ju därför man bildade Hockeyettan. Det här är ju, Hockeyettan är ju någonting nytt. Det fanns ju inte för några år sedan. Då var det ju, först hade vi division 1-serier och sen hade vi de olika liksom, division 1 östra, västra och sådär. Och sen spelade de och så blev det allettan efter jul. De hade ju inga gemensamma avtal då. Det var ju upp till Huddinge att ta in vem man ville. Jag har själv suttit i Huddinges tv där och varit något expertkommentator på någon hockeymatch. Och så tog de intäkterna till Huddinge. Så det här är ju ett nytt fenomen, men de lyckas ju inte få ihop hockeyettan-familjen, bevisligen.
Vad blir utfallet av det här, Thomas?
Det var ingenting. Jag tror inte någonting kommer hända.
Du tror att Boden kommer att fortsätta och sända matcherna på ATG Live?
Ja, och sen tv-rättigheten ska man ju diskutera. Det är ju liksom en sidoparameter till det hela. Jag tror att det är en väldigt stor fördel nu när man har gjort ett generationsskifte på ledningen för Hockeyettan. För att man måste sätta sig ett rum och prata ut. Och det får väl Håkan Svensson och Boden och Karlskrona göra nu framöver. Hur löser vi det här? För det är genant utåt. Ja, hur fixar vi det? Men det är väl klart att om Boden kan bevisa att ja, men vi kan tjäna mer pengar om vi står utanför det här och Hockeyettan inte kan hjälpa dem på något sätt, ja, men då kanske Boden ska sända sina matcher på sin egen plattform. En följdfråga blir ju då, ja, men om Borlänge möter Boden då, eller fel, om Boden möter Borlänge, har Boden rätt att filma Borlänge-spelarna i sin tv-sändning? För de får ju inga pengar för att Boden sänder sina matcher. Hänger ni med, jag tänker? Så då kanske de bara får filma Bodenspelarna, om vi ska prata tv-rättigheter också.
Men har man inte slagit fast nu att man inte måste ingå i något sånt där, och det innebär att man är fritt fram och filma sina egna hemmamatcher och sända dem på den plattformen man vill då?
Ja. Jag vill gärna se det först.
Ja, vi ska inte grottfastna i det. Vi måste ju också prata om vår näst högsta serie, Hockeyallsvenskan. Och Kolan har retat upp sig rejält på Södertälje av alla lag. Berätta, Kolan, vad är det som händer?
Nej, det var så här att det märks att man har börjat komma in i poddvärlden på riktigt. För man får meddelande från hängivna fans och så vidare. Och då är det någon kille som heter Viktor som skickade till mig igår. För jag var själv inte, jag såg inte Södertäljes match. Men då skickade han en bild på Södertäljes laguppställning och istid efter matchen. Då visade det sig att Södertälje spelade med 8 backar igår. Och alla spelade ganska mycket, vilket är helt värdelöst. Då spelar man inte för att vinna. Det här tror jag vi har diskuterat någon gång tidigare. För det var därför han skickade det till mig. Och jag menar, Södertälje som sitter i ett utsatt läge, de måste spela sina toppspelare mera. Man kan inte spela på 8 backar, det är helt värdelöst. Han menar på att Bemström som forward coachar backarna, han vet inte hur man coachar backar. Och det kanske ligger någonting i det, men ett tips från experten i Aftonbladets podd här nu. Spela inte på 8 backar, snälla. Ni förstör för alla.
Men vad, om du utvecklar för alla miljoner som lyssnar på den här podden, vad är det som är så fel med 8 backar då?
För det första så är det stor skillnad på att spela back och forward. Det normala är att man har 4 kedjor, för att forwards, de är framme och åker skridskor. Man kommer in i matchen mycket fortare som forward, som back. Man åker ju inte alls lika mycket. Och därav så man spelar på 3 backpar. Alternativt på senare år så är det många som använder sig av 7 backar. Vilket jag också tycker inte är speciellt bra. För då hamnar man med någon ny hela tiden. Och man vill ju ha kemi med den man spelar med. Så det optimala är att spela på 6 backar. Jag tycker verkligen, som i Södertäljes fall, man ligger ju riktigt risigt till i tabellen. Spela dina bästa spelare mer. De ska nästan krypa ut i båset. Jag vet att de hade match idag med, men det är ändå ingen ursäkt för att, det finns ingen anledning att spela på 8 backar. De är också vältränade idrottsmän, så de klarar att spela på 6. Så det ska de göra framöver.
Jag hann tyvärr inte se matchen idag mellan Modo och Södertälje. Det blev ju seger för Modo där då, 4-3. Men jag går in på istiderna, jag har ju blivit lite manisk i det här nu då. Andreas Hjelm toppade med 22-41. man hade åtta backar med sig upp i dag igen, men åttonde backen Erik Ullman spelade 1.38, sjunde backen Ludvig Jansson 8.17. Sen låg de från mellan 13 och 23 minuter.
Jag såg det idag, det var bättre idag, för jag såg att det var tre backar som hade över 20 minuter, så att han kanske insåg sitt misstag igår, men varför ens ha åtta backar ombytta? Varför ska Ullman in och spela två byten? Han som dessutom leder den interna poängligan bland backarna. Ska han vara åttonde back, undrar jag.
Ja, vi får nog ta och ställa Bemström mot väggen där. Kolan versus Bemström får det bli där. Får de diskutera den där frågan.
Skulle du vilja bli coach? Skulle du vilja bli senior coach, Kolan?
Jag vet faktiskt inte. Inte just nu. Det känns som att jag är mitt uppe i någonting med min äldsta son. Han fyller 15 nu och jag vill gärna vara med på de här. Ja, och Louis då, han fyller 13 snart. Så jag vill vara med på deras resa innan jag hoppar på någonting som gör att jag typ aldrig skulle vara hemma. Så just nu känner jag att jag vill vara med barnen tills jag ser att de flyger iväg själva. Och sen efter det så skulle jag absolut kunna tänka mig vara öppen för ett tränarjobb, det tror jag, men inte just nu. Jag är ganska tillfreds med min tillvaro som poddare och lite arbete hos Leksand.
Men du vann inte äldsta grabben och så här snyggaste måltävling?
Jag var mellanpojken.
Var det mellanpojken alltså? Vad var det han vann, eller vad var det för pris?
Ja, det vet jag inte än, så vi får väl se vad Hockeyamp Anton Mella kommer tillbaka med. Vi har inte hört någonting än, så vi får väl se vad.
Nej, jag tyckte det stod någonstans att det var lite udda pris där, men då kanske jag missförstod det.
Jaha, nej, han hade bara sagt att man vinner ett fint pris, men vi har inte hört och sett någonting än, så vi får se vad det blir.
Så det var inte så här, det var inte Louis vikt i senap eller någonting som där.
Nej, jag vet inte alls vad det kan bli. Vi får se.
Ja.
Du då, Thomas, har ju grottat ner i lite tv-program här med lite allsvenska klubbar i veckan här. Både Modo och HV har ni särskådat rejält. Till sist här innan vi ska avrunda, vad är din känsla runt de två klubbarna?
Ja, jag skulle nästan hellre vilja prata om HV71 med tanke på det som har skett i veckan här. Att de byter till sig alla godbitar i hockeyallsvenskan. Det tycker jag är väldigt märkligt att man går med på två motståndare eller konkurrenter då, eller jag vet inte om man ska säga att Almtuna är en konkurrent då, men liksom att de är med och...
Men där var det väl en ren trade kan man väl säga mellan Almtuna och HV. Där bytte man varsin spelare och den andra har man ju köpt för dyra.
Men det kändes som att det kändes som att HV liksom håller i stafettpinnen i alla fall på något sätt, att man försöker liksom göra sitt lag bättre. Bland ena var ett köp och bland andra var, jag vet inte vem som var initierade traden kanske heller riktigt då. Det kanske var HV forward som var missnöjd med speltid och hur det har gått och ville bort därifrån och ville hem till Almtuna.
Men han var back.
Det var ju så också, så att, ja, mitt åt då. Så det var väl kanske det som jag var lite förvånad över, att kanske HV liksom kommer som en pump ner dit och liksom på något sätt lite som sheriffen av Nottingham då, roffar åt sig det bästa.
Men blir man inte lite imponerad ändå av Västervik som säljer en spelare för 700 000 och köper en mycket kompetent spelare från Almtuna för, vad var det, 150 000?
Ja, exakt. 150 var det väl för Bänkert som gick till Västervik. Sen är ju de uppgifter jag har då är att det landar på 700 för Powell. Det är ju inte bekräftat från HV än. Men jag tycker att det var en bra källa på den uppgiften. Så att någonstans runt där, mellan 600-800 000 ligger det i alla fall. Så att det är ju bra.
Henrik Adrin berättade i programmet här som vi gjorde att han förhandlar med en vass sniper, så att den har jag försökt ta reda på, men jag har gått bet där.
Har du något senaste nytt om Alexander Salak då? Som Djurgården var nära att värva.
Ja, när jag var ju på Hovet igår och då gick jag ju och smålyssna och prata och ryggdunkar då. De flesta jag såg och som jag förstått då, så är det finns en förhandling som pågår mellan Djurgården och Sparta Prag där Salah spelar och tillhör. Eller spelar, han stod ju inte dagens match då mot, eller söndagens match mot Jagers Kladno. Som jag förstått så är ju Sparta inte alls nöjd på Salah efter det här kom ut då. Eller det var väl SVT som startade den här Salah-bollen där. Och sen har det brutit ihop för han hade ingen out och så vidare va. Nu är det ju någon typ av budgivning och man ska liksom fundera på, kan man skicka en hockeyspelare, ska man skicka pengar och sådär. Men det finns förhandlingssnack mellan den tjeckiska klubben och Djurgården. Och jag tror ju, har man väl börjat prata, att om det nu inte blir personligt mellan Salah och storklubben i Prag, Sparta. Det vill säga att man ska liksom, ja men håller du på så här, då ska vi se till så att du blir kvar. Sådär. Men samtidigt spelar ju Mantas jättebra i Djurgården, så jag vet inte om de behöver en ny backup-målvakt. Gående, om man hamnar i en förlorarfinal mot Malmö eller Timrå så behöver man två bra målvakter. Det är jag helt inne på. Men jag vet inte om det är värt att betala en halv miljon för att lösa ut Salah och sen betala honom kanske en miljon netto i lön. Då ska man ha väldigt mycket pengar för att man hamnar på de summorna.
Bra tugg, boys. Jag tror att vi ska börja avrunda. Ett par timmar kvar till midnatt nu. Vad gör ni resten av kvällen?
Jag känner mig ganska färdig för dagen faktiskt. Det är en lång måndag, vi har hockeymöte. Jag ska gå till läkaren och göra en sista hälsokoll innan avresan till Kina. Sen ska jag fylla i min app varje dag. Och sen så ska jag försöka undvika att träffa så lite folk som möjligt. Du då, Abres?
Ja, jag vet inte. Umgås med familjen lite kanske. Hinner jag nog göra innan det är dags att krypa ner. Dagens höjdpunkt brukar jag säga hemma. Och så blir jag hånad av resten av familjen. Dagens höjdpunkt är att lägga sig.
Ja, vi är gubbar. Vi är gubbar.
Exakt. Kolla då!
Ja, jag ska försöka få mina äldsta pojkar i säng här. Och sen fixa i ordning lite. Jag har is 07:30 imorgon med hockeygym. Så att måste ändå försöka komma i säng i alla fall före 12, hoppas jag på. Så man får sova lite grann.
Så att, en snabb fråga. Jag vet ju det är tonåringar där. Ja. Och du har ju tre pojkar.
Ja, men jag har bara en tonåring än så länge.
Hur mycket limpmackor går åt varje vecka?
Nej, du vet du vad? Min fru, hon har förbjudit oss att handla hem limpmackor. Så det får bli okay. Annat nyttigare bröd. Men varenda
men
gång...
När de kommer hem från skolan och så har alla med sig två kompisar. Hur löser du den här liksom massätningen då?
Ja, fast vet du vad? Jag tror att tiderna har förändrats lite grann. I alla fall som i vårat fall. Vi har inte jättemycket folk som kommer hem till oss. Utan nu är det mer liksom att... Ja, men grabbarna går i skolan, sen drar de direkt till ishallen. Det är nästan så att jag får komma med Mellis åt dem till ishallen. Aha. För att de har tidiga träningar och går ganska länge i skolan och sådär. Men apropå det här med limpmackor, det är lite roligt för ja, min fru är ju lite sådär, nej, man får inte äta det och man får inte äta det. Men sen någon gång ibland när jag åker och handlar själv så kan man ju komma hem med sån där färdigskivad Skogaholmslimpa och grabbarna jublar ju för att man kommer hem med riktiga mackor.
Jag vet ju hur det här var. Nu har jag ju liksom två döttrar då. Men du vet, ibland så kunde det vara fem personer som stod i köket. Alltså en hel limpa, den bara drog. Ja. Det godaste var ju ost Degaholm och O'boy så att säga. Liksom. Det sa bara slurp så var hela kylen tom.
Det går mycket mjölk då när man ska dricka O'boy.
Ja.
Vi blandar högt och lågt.
Du vill ha ett avrunda.
Ja, jag var på väg till det. P.O. Larsson har sprungit sin timme för länge sedan. Men du, stort tack. Det var en värdig avslutning på en väldigt trevlig timme. Dryg timme var det till och med. Sköt om er.
Ha det bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com.
Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Kom.